Du lyssnar på Hemkomsten av Kate Morton i översättning av Åsa Brolin, uppläst av mig, Katarina Ebelöv. Prolog. Adelaide Hills, South Australia, nyårsdagen 1959. Och det skulle förstås hållas en fest för att fira in det nya året. En liten tillställning, bara familjen. Men Thomas ville ändå slå på stort. Aldrig att de skulle göra på något annat sätt. Familjen Turner tyckte om traditioner. Och nu när Nora och Richard var på besök från Sydney skulle de minsann inte dra ner på pompan och ståten. Isabel hade bestämt att de skulle hålla till i en annan del av trädgården i år. Annars brukade de sitta under valnötsträdet på östra gräsmattan. Men idag hade hon känt en dragning till den del som skuggades av Mr. Wentworths cederträd. Hon hade gått över gräsmattan tidigare på dagen när hon skulle plocka blommor att ställa på bordet och slagits av den storslagna utsikten västerut, mot bergen. Ja, sa hon till sig själv. Det här blir utmärkt. Att tänka tanken och genast gå till handling hade en lätt berusande effekt. Hon påminde sig om att det ingick i hennes nyårslöften. Att möta 1959 med nya ögon och nya förväntningar. Men en svag röst inom henne undrade om hon inte ställde till det lite för sin make genom att plötsligt bryta mot reglerna så här. Ända sedan de upptäckte de sepia-tonade fotografierna på Mr. Wentworth och hans lika skäggiga viktorianska kamrater där de satt i sina eleganta träfåtöljer ute på östra gräsmattan hade Thomas varit övertygad om att det var just där den främsta sällskapsplatsen låg. Och Isabel visste inte riktigt när hon hade börjat njuta om ens skamset av att få den där lilla vertikala rynkan att dyka upp mellan sin makes ögonbryn. En vindpust slet nästan vimplarna ur hennes händer och hon höll sig hårt fast i högsta pinnen på trästegen. Hon hade själv burit ner stegen från trädgårdsskjulet samma förmiddag och faktiskt gillat att få kämpa lite. När hon för första gången klev högst upp på den kom hon ihåg något från barndomen, en dagsutflykt till Hampstead Heath som hon gjort med sin mor och far. Hon hade klättrat upp i ett av de enorma sequoia-träden och tittat söderut in mot centrala London. Jag kan se St. Paul's, ropade hon ner till sina föräldrar när hon upptäckte den berömda kupolen i diset. Släpp inte taget, ropade hennes far tillbaka. Inte förrän han sa det fick Isabel den starka impulsen att göra just det. En känsla som fick henne att tappa andan. En flock med rosenkakaduor flaxade upp från det största banksia-trädet i en panikslagen virvel av rosa och grå fjädrar. Och Isabel stelnade till, det var någon där. Hon hade alltid tydligt känt på sig om hon befann sig i fara. Du måste ha dåligt samvete över något, brukade Thomas säga till henne när de just hade träffats i London och fortfarande var förälskade. Dumheter, svarade hon. Jag är bara ovanligt mottaglig. Isabel stod blickstilla, högst uppe på stegen och lyssnade. Men kom igen nu, teaterviskade någon. Skynda dig och döda dig med pinnen. Men jag kan inte. Jo, det kan du. Du måste. Du lovade. Det var bara barnen, Matilda och John, vilket borde ha varit en lättnad. Men Isabel förblev tyst för att inte avslöja sig. Bryt nacken av den bara så att det blir gjort. Det var Ivy. Hennes yngsta som var 9. Jag kan inte. Men John, sa Matilda som var 14 men snabbt på väg mot 24. Ge mig den, sluta vara så löjlig. Isabel kände igen leken. De hade lekt ormjakt många gånger under åren. Från början därför att de blivit inspirerade av en bok, en antologi med poesi från vildmarken som Nora hade skickat. Isabel hade läst den högt. Och barnen hade verkligen tyckt om den. Liksom så många historier i detta land varnade boken för faror. Det fanns mycket att frukta på den här platsen. Ormar, solnedgångar, åskväder och torka, graviditeter och feber, skogsbränder och översvämningar.